Du lyssnar på Önskelistan av Sofia Mani Kutz, upplästa mig, Ella Schartner. Till Vix, min modiga vän. Var försiktig med vad du önskar dig. Det kanske slår in. Något din mormor brukade säga, men som faktiskt inte har någon upphovsman. Listan. Kattmänniska. Spännande jobb. Ingen golfspelande kostymnisse som Hugo. Ska ha en rumpa som James Bond och ha samma sexuella uthållighet. Snäll mamma. Inga spetsiga skor. Inga Hawaii-skjortor. Inga paraplyer. Läser böcker, inte bara sportbiografier. Inga motbjudande toalettvanor, till exempel bromsspår. Ambitiös. Äventyrlig. Artig, till exempel säger tack om någon håller upp dörren åt honom. Inte beroende av Instagram eller sin telefon. Rolig. Någon som faktiskt mässar tillbaka. Någon som inte bryr sig om att jag räknar. Kapitel 1. 2, 4, 6, 8, 10. Muttrade jag när jag tog två steg i taget. Fan, 11 steg. Ojämna siffror betydde att middagen skulle gå dåligt. Det var kvällen på Claridge's som allt började. Det var då listan kom till. Som den tystaste medlemmen i min högljudda, stridslystna familj var jag alltid rädd för vad som skulle kunna hända under våra middagar. Men jag anade att den här kvällen skulle bli särskilt plågsam, vilket var anledningen till att jag räknade stegen från Hyde Park-gångtunneln och upp i kvällssolen. Jag hade valt att kalla leken konsekvenser. Om det blev ett jämnt antal steg skulle middagen gå bra. Den skulle fortgå utan drama och bevisa att min familj visste hur man betedde sig normalt. Men nej, 11 satans steg. Det skulle bli en knepig kväll. Tekniskt sett var det ett festligt tillfälle eftersom Mia hade förlovat sig med Hugo. Min halvsyster hade gått med på att gifta sig med en man som var lika intelligent och lyhörd som en stekspade, och det var meningen att alla skulle vara överlyckliga. Patricia, min styvmamma, själv antände nästan av glädjen över att hennes dotter skulle gifta sig med en man som bar klackring, körde Mercedes, var med i en golfklubb och jobbade på en försäkringsfirma som hette Wolf & Partners och tjänade över 200 000 pund om året. Jag var inte lika överlycklig. Jag visste varför Mia hade sagt ja. Det verkade som att alla sa ja nu för tiden. De sa ja när de var ensamma på en strand eller uppe på ett berg. Och sen skyndade de sig att berätta för sina 652 närmaste vänner på Instagram att de sagt ja. Ibland med hashtaggen "jag sa ja" för att tydliggöra poängen. En idiotisk hashtag eftersom ingen skulle lägga upp en bild med hashtaggen "jag sa nej", eller hur? Mia hade lagt upp bilden som var tagen på en dyr restaurang i Italien för en vecka sedan. På bilden syntes mest vänsterhanden, som hon höll upp framför bröstet så att vi alla kunde se diamanten på fingret som var stor som en ögonglob. Hon hade fuxiga färgade naglar, välkammat bobbat hår och ansiktet var slätt, sminkat för att se naturligt ut. Men egentligen hade det tagit Mia över en timme att sminka sig samma morgon. Hon hade hittat förlovningsringen en månad tidigare i Hugos underklädeslåda och förstått att han skulle fria. Hugo syntes knappt bakom Mia på bilden. Det såg ut som att han fotobombade sitt eget förlovningsfoto. Mia hade inte bara skrivit hashtag jag sa ja under den, utan också hashtag glitter, hashtag drömmen blev sann, hashtag he put a ring on it, hashtag shine bright like a diamond, hashtag glädjetårar, hashtag vi för evigt och till sist bara hashtag kärlek. Jag blängde bistert på bilden ganska länge och försökte bestämma mig för vilken hashtag som var värst. Var referenser till Beyoncé och Rihanna i ett inlägg på sociala medier för att upplysa världen om ens förlovning något man var tvungen att göra nu? Jag var 32, men sånt här strunt fick mig att känna mig 900 år gammal. Jag skakade på huvudet igen när jag tänkte på de där hashtagarna.